Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Nu laddar vi upp inför Sveriges premiär i VM. De sista skälvande timmarna återstår till öppningen mot Tunisien. Allt tyder på att det är en nyckelmatch. Framförallt för att slippa höra resten av fotbollsvärlden tjata om vad gör Sverige ens i VM?
Alltså jag känner bara frack off alla Sveriges skeptiker. Nu är vi i VM. Nu är det upp till landslaget äntligen att få visa hur mycket de förtjänar den här platsen. Samtidigt, det senaste från natten, för VMs första banger har ju spelats klart. Brasilien mot Afrikas Brasilien, alltså Marocko. Men levde matchen verkligen upp till förväntningarna?
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, när man kikade på matchschemat inför det här VM-dygnet, då kändes det ju nästan lite för förutsägbart, eller hur? David mot Goliat-matcher med så här givna utgångar, som till exempel Schweiz, som bara skulle ta den här programenliga segern mot Qatar. Mm. Och Schweiz tog ju också ledningen på straff i den första halvleken, fortsatte sedan dominera matchen, även om Qatar hade sina lägen att röra om i grytan, särskilt i slutet av matchen, då Schweiz började bli lite trötta i värmen. Och så plötsligt, i den 94:e minuten, då hände återigen något historiskt.
Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat! Det låg lite grann i luften, Jon. Vi har väntat på det. Det är mittbacken Xuxi som är allra högst upp på det där inlägget och nickar in bollen till 1-1 och schweizisk mardröm!
VMs första skräll kanske vi kan kalla det här, och Katars första VM-poäng någonsin. Man brukar ju prata om dödens grupp i mästerskapssammanhang. Jag tänker på det här som snarare hoppet och drömmarnas grupp. För nu har Schweiz, Katar, Kanada och Bosnien-Herzegovina, som är i den här gruppen, de har alla en poäng var och de har alla gjort ett mål var. Allt kan hända.
Ja, livets grupp.
Så kan vi kalla det. Även Skottland förväntades ju programenligt köra över Haiti. Haiti som är VMs lägst rankade lag. Men istället för att sitta kvar på egen planhalva och du vet, parkera bussen, då öste Haiti på och skapade massa oreda för Skottland. Som till slut, absolut inte övertygande, vann med endast 1-0.
Wow.
Trodde man inte på förhand.
Jag hade nog tippat 3-4-0 ändå för Skottland. Trots att de ju inte vinner så ofta i mästerskap.
Matchen på alla släppa däremot, det här mästerskapets första banger alltså, den stod Brasilien och Marocko för, och det var Marocko som startade bäst och körde nästan över Brasilien inledningsvis. 20 minuter in i matchen, då hände det här.
Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll på sikare djupet. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko!
Ja, ett läckert mål. Chippa målvakten alltså, men Brasilien skulle ta sig tillbaka ganska omgående, och bara 10 minuter senare fick vi se ett av de snyggare målen hittills i VM.
Tillbaka till Vinicius Junior från ännu mer yta, nu är straffområdet, vickar in, skaffas ett skott till den, skjuter mål! Vinicius Junior, 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan!
Som vi var inne på igår ju, Vinicius Junior, viktig för det här laget, och han fick alltså sätta dit bollen direkt i första matchen från en riktigt svår och snäv vinkel. Men roligare än så här blev ju inte egentligen den här matchen sen.
Är det sant?
Ja, ännu två då favoriter som tappade poäng, om man kan skruva det till det. Även om jag tycker att det här känns lite Carlo Ancelotti, du vet, Brasiliens tränare, som ju har varit runt i flera av Europas, alltså alla finaste fotbollsklubbar. Han har vunnit Champions League flera gånger än någon annan tränare. Att han liksom ser Marocko som det svåraste laget i den här gruppen och kanske är helt okej nöjd med en vunnen poäng.
Mm. Just det.
Efteråt sa han att han tyckte Brasilien började nervöst men spelade upp sig, och att Marocko är ett väldigt bra motstånd. Och faktum är att Brasilien inte har förlorat en premiärmatch VM på 92 år.
Oj.
Det är ju lite deras grej. Mm. 1934, då förlorade de mot Spanien med 3-1. Sen dess har de liksom hållit, alltså de har bara spelat oavgjort 3 gånger och vunnit alla andra öppningsmatcher.
Det
är faktiskt ett galet facit. Du, jag såg den här matchen förresten i FIFAs fanzone här i Dallas. Jag har liksom gått runt de här dagarna sen jag kom hit och sökt lite efter VM-pulsen i den här mycket märkliga staden där centrum och downtown mer eller mindre är helt tomt på folk. Men jag fann pulsen en kvart med bil österut i en otroligt läcker Fair Park från 30-talet i sån amerikansk blandning. Du vet, rockabilly diner möte Art Deco. Alltså Fair Park, undrar du, vad fan är det för något?
Ja.
Det känns som någonting extremt amerikanskt. En slags korsning mellan folkpark, nöjesfält, alltså fullt utrustat med Paris i jul, karuseller, släng på lite museer, ett mässområde och så Cotton Bowl, det gamla fina fotbollarena.
Mm.
Och mitt i allt det här, där pågår en fotbollsfestival med DJs och konserter och såklart då boll på stora skärmar med tusentals fans som skapar inramning. Och idag domineras publiken av brassar. Och du vet ju hur sydamerikanska fans är, eller hur?
Ja, men framförallt efter min upplevelse vid VM i Brasilien 2014 så fick jag ju närstudera det. Det var inte bara brassarna som var där och partade, men framförallt brassarna gjorde ju det. Alltså tutandet, dansandet, hela nätterna. Under matcher kan man ju i Sverige höra när grannarna jublar åt ett mål. Här var det förverkeripjäser som brändes av så fort Brasilien tog ledningen. Det är på den nivån.
Därför var jag ganska förvånad när jag pratade med brassarna efter matchen. För förväntningarna på det här landslaget, som ju har vunnit VM fler gånger än någon annan, de är inte riktigt vad de en gång har varit.
In my heart, I think we can win it all. But in my realistic mind, not very good.
Oh yeah? Why?
I don't think they have the organization or the technique. And they're not really playing like a team. They're playing like individuals.
Och det här var inte bara Julia som ni hörde här. Alla brassar jag pratade med idag säger samma sak. Brasilien kommer inte ta guld. Skamgränsen har helt klart sänkts.
I say minimum quarterfinals, minimum. They could make it to semis, but it depends how they play too. They've been playing pretty good, but they could play better.
Would you say like the expectations are a little lower
now?
A
little bit lower, yeah. How they've been playing recently, yeah. I think so, yeah.
Spännande då, för i nästa match för Brasilien, då väntar Haiti. Om det är något vi kan lära oss av det här senaste dygnet så är det ju att det kan vara ganska jobbigt att vara stor favorit i en match. Så varför inte en liten skrällvarning?
Uppsnacket fotbolls-VM.
Där vi nu anropar Mexiko, Monterrey. Radiosportens expert Jon Persson nyss landade där. Hur är känslan inför den svenska premiären måndag morgon 04.00?
Oj, nu har vi varit i andra matcher hela vägen här, som du säger, precis landat här. Men det börjar väl infinna sig lite grann. Vi sitter här hela gänget som ska jobba imorgon då, och det är klart att det börjar pirra lite sådär. Det är lite, man vet inte vilken nivå Sverige håller när man har sett de här matcherna.
Ja, men är det det som är grejen? Att du känner dig osäker på hur bra Sverige är?
Ja, nej men absolut. Så är det ju. Sen är väl inte jag den som säger att träningsmatcher betyder speciellt mycket så. Men jag tyckte att det var lite frågetecken sådär. Jag hade velat sett en stabilitet i träningsmatcherna inför här som jag inte riktigt tyckte att jag fick sådär. Så det är klart att man, vet inte vad man ska tro riktigt, men förhoppningarna är stora såklart.
Vad är Tunisien för lag då? För det är den här matchen som Sverige liksom ska vinna om det ska kunna bli något kul VM.
Ja, men så är det ju faktiskt. I alla fall om man tittar på pappret och inför. Nej, men alltså, Tunisien är framförallt ett väldigt skickligt defensivt lag, ska vi säga. Och jag ska nästan kalla det för ett kontringslag. Duktiga på att komma ut från lågt försvarsspel och gick ju genom kvalet. Jag tror att de inte faktiskt släppte in ett enda mål i det. Så att de är väldigt liksom stabila bak och har också lösningar när de väl vinner bollen. Så att jag kan tänka mig att det kanske ändå skulle kunna passa Sverige ganska bra.
Va?
Och möta ett sånt lag. Jo, men absolut. Så att man också får ha lite trygghet med boll. För det är någonting som jag tycker att vi har saknat lite grann under en ganska lång period.
Men tycker du att Sverige är bra på att föra matcher verkligen, Jon?
Nej, men det är väl inte så jag menar kanske, men framförallt så tycker jag att vi har haft stora problem liksom när motståndarna kommer högt på oss och vi får liksom inte loss bollen sådär. Så att min förhoppning är att Sverige lite mer i lugn och ro kan bygga ett spel, och kan vi ta bollen framåt mot våra anfallare så är det ju där såklart som vi har våra styrkor i Alexander Isak och Viktor Gyökeres primärt då. Så att, det är väl så jag försöker vända på det, att det ska vara något positivt för oss.
Om man tänker då att det är viktigt att få igång Isak och Gyökeres så här i början av ett mästerskap, vad säger du då om det här motståndet som alltså inte släpper in mål överhuvudtaget? Är det ett bra första test?
Ja, men det tror jag väl sådär. Jag tror att matchbilden säkerligen kommer liksom passa Sverige bra. Sen är det ju nästa fråga hur Sverige ställer upp då. Man kommer förändra lite grann. Jag tyckte att man var ganska lika hur man spelar i båda de här träningsmatcherna inför. Frågan är om Potter ligger kvar så där. Jag tror faktiskt att vi kommer få se, min gissning är att vi får se en mittfältstyp till istället på bekostnad av en forwardstyp, om vi får säga så då.
Men vad skulle det betyda då? Vänta nu, nu måste du förklara.
Om jag tittar på hur Sverige spelar i de här matcherna inför, så tror jag faktiskt att för då upplevde jag att det blev ganska mycket tremananfall med Alexander Isak ganska mycket ute till vänster.
Ja.
Benjamin Nygren mest till höger och sen Gyökeres och såklart i mitten. Jag tror att han kommer välja en mittfältstyp mer än Benjamin Nygren här i inledningen för att understödja det som jag tycker vi har haft rätt stora problem med, det vill säga det centrala mittfältet där då. Sen spekulerar man ju lite grann såklart, men kommer vi med fembackslinje förresten? Men det tror jag faktiskt att han gör. Eftersom vi ändå spelade så i träningsmatcherna inför. Så du hör, det är mycket spekulationer och funderingar hur Sverige ska komma till den här matchen.
Men jag känner ju en otrolig nervositet ändå med tanke på att det här är det inom citattecken lätta motståndet. Och att upplevelsen är att om Sverige då inte vinner här, då är det ju typ kört.
Ja, så drastiskt skulle inte jag vilja dra det. Nej. Men jag sträcker mig till att vi behöver nog ha en poäng i alla fall i det här för att kunna gå vidare sådär och verkligen kunna tro på det. Jag tror att det är så. Helst ska vi såklart vinna mot Tunisien och ta alla tre poängen. Men en poäng kan ju också räcka, och framförallt är det ju levande då att man ändå har möjligheten att ta resterande poäng mot kanske framförallt Japan då, som ju ändå vi vet har gjort väldigt bra ifrån sig framförallt i enskilda matcher sådär. Så att, men ja, det är ju sådär inför. Man får spekulera och fundera och sen vet man att det är slutändan så händer det saker på fotbollsplanen som man kanske inte alltid förutspår innan.
Ja, gud, det är så skönt att det närmar sig. Tack så mycket från Monterrey, Radiosportens expert Jon Persson. Vi ska vända oss mot landslaget nu, för Radiosporten får ju bland väldigt få mediebolag intervjua både förbundskapten och lagkapten så här dygnet före match. Och vår kollega Kristoffer Karlsson, han mötte en riktigt inspirerad lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf, som faktiskt också har spelat redan tidigare på arenan där i Monterrey.
Jag hade försäsongsturné med Benfica för många år sedan, så att det är kul att vara tillbaka.
Och imorgon går du ut här som lagkapten för svenska landslaget i en VM-premiär. Hur ska det bli?
Mäktigt såklart. Har sett fram emot det länge och det är svårt att liksom hålla koll på när man ska öka liksom, trycket för att komma upp i högsta nivå. Så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon. Men såklart, se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
Går det att beskriva stoltheten?
Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm, enorm stolthet. Och jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså, kaptensbindeln. Men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort. Så det är svårt att och se här nu hur det kommer kännas. Men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
Hur trygg är du med att ni är redo nu då efter de här två veckorna för att besegra Tunisien framöver?
Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar.
Vad tror du om chanserna då?
Hoppas på stora, tror på stora. Jag har en stark tro på oss, så att vi ska göra det bästa.
Jag tycker det är jätteintressant det han pratar om där, om att liksom ladda i rätt tid, att inte gå igång på full gas så här innan det faktiskt börjar närma sig den här matchen. För att på den sista träningen här i Dallas, då fick Victor Gyökeres liknande frågor och då beskrev han det som att liksom det här med VM-premiär, det känns fortfarande så himla avlägset. Det var ju bara några dagar fram, men för honom är det liksom mentalt ganska långt kvar egentligen. Då känner jag att det måste ju vara någonting som de pratar om, som de jobbar med. Att inte gå för långt fram i tankarna, eller hur?
Det där känner man ju igen. Alltså att det finns olika aspekter som man fokuserar väldigt tydligt på. Det är att dricka ordentligt, sova ordentligt, såklart träna ordentligt, vila ordentligt och att dosera sin pepp på ett rimligt sätt. Jag har hört expert Johan Elmander prata om det där med röd zon. Att man kommer in i röd zon, då är man liksom mest engagerad, mest ansträngd, och det ska man undvika tills det verkligen är läge. Sen har inte jag lyssnat exakt riktigt på vad han säger när han förklarar hur man ska förhålla sig till det där. Men det är ändå någonting som återkommer ofta när spelarna snackar om stora matcher faktiskt. Vår utsända vän Selma Genevall, som också är på plats i Monterrey, hon träffade förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Tunisien, och han verkar riktigt bra på karpa inför öppningen. Han liksom meddelar här essensen av budskapen till laget inne mot avspark.
I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done. And to really go and enjoy it, you know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
Fotbollslivet kan ta oförutsägbara svängar, och det gäller att ta vara på den här chansen och göra det bästa av det. Känner du den här hypen nu, Samir?
Men jag känner ju framförallt att man får verkligen så, här känner man ju Graham Potter, människan, och hans sätt att se på fotbollen och livet, och att det är det här liksom rimliga, nyktra, ta vara på den här chansen, verkligen carpe diem, carpe fucking YOLO.
Annars är det ju inte jättemånga andra som tror på Sverige i det här mästerskapet. Jag har kikat runt lite på hur omvärlden resonerar. Det blev ju lite ståhej i våras när välrenommerade sportsajten The Athletic, knuten till New York Times, kablade ut rubben att Sverige är ett av de minst förtjänta VM-länderna den här sidan millennieskiftet. Och det var en hänvisning till att Sverige såklart inte vann en enda match i VM-kvalet, nådde playoff genom att vinna Nations Leagues C-division, där man ju befann sig bara för att man var så usla att man trillade ur B-divisionen för några år sedan. Skribenten Michael Cox menade också att Sverige hade haft enorm tur att lottas i playoffet mot Ukraina, som inte kan spela på en hemmaplan utan så kallad neutral mark. Och sen lottades ju också Sverige fram som hemmalag i den här sista matchen mot Polen. Och Cox skriver att allt det här sammantaget blir Sveriges VM-resa den märkligaste, möjligen minst förtjänta det här århundradet, åtminstone från Europa.
Men det är en sån perfekt cocktail det här, för Sverige är ju också ett så typiskt ängsligt land. Att det här blir ju som en sån knytnäve rätt i magen. Det är så himla jobbigt när USA tycker att vi är sämst. Lite den känslan. Och sen börjar jag tänka på att fan, det finns ju så många länder genom VM-historien som har tagit sig till VM genom såna här bakvägar, playoff-varianter när de varit usla i kvalen. Jag tänker till exempel på Uruguay 2010. Jag vet inte hur många som minns det här, men de tvingades ju faktiskt spela interkontinentalt playoff mot Costa Rica. Och sen tog de ju sig hela vägen till semifinal. Och det var ju ett lag som alla lärde sig att älska, inte minst tack vare den hårfagre anfallaren Diego Forlan. Kanske också ganska många som lärde sig hata det här laget, särskilt i Ghana kanske, tack vare den där andra anfallaren Luis Suarez, som förhindrade ett ghanaiskt mål genom att ta bollen med handen. Han visades ut, Ghana fick straff. Ghana brände den där straffen. Ett av VMs starkaste ögonblick, kommer du fråga mig.
Ja, verkligen. Sen allt skiter inte sig för Ghana. Ja.
Exakt. Sen är det här exemplet inte från VM utan EM, men om vi ändå ska prata bananskal och vad förtjänt eller inte. 1992,
ja,
då var ju Danmark utslagna ur kval till EM. De hade checkat ut, spelarna var på god väg mot semester, och då ringer förbundet. Hörrni, det är krig i Jugoslavien. Jugoslavien har blivit uteslutet. Danmark är med istället. Och du minns ju kanske hur det gick för danskjävlarna.
Ja, det blev ju guld för dem, absolut.
Det blev ju guld.
Men vi får ändå ge The Athletic och alla andra belackare att Sverige har ju inte varit bra, alltså riktigt bra, på flera år. Dock vill jag bara flika in, var det inte också väldigt ovärdigt för Sverige och svenska fans att redan under Jan Anderssons tid ha väldig otur, för att nämna olika begrepp som har förekommit här, med ofantligt många skador? Och sen minst sagt ovärdigt hur Sverige lotsades och leddes under Jon Dahl Tomassons förbundskaptens tid. Det kan man ändå hävda att spelarnas sammantagna liksom kvaliteter och potential, Isak, Gyökeres, Elanga, Bergvall, den slarvade sport på ett väldigt oförtjänt sätt, för att välja det ordet. Så, nu har jag det sagt liksom. Annars är ju den sammantagna bilden såklart att Sverige egentligen har ett av VMs bästa anfallspar, både Gyökeres och Isak, om nu Isak inte har haft en så krånglig skadevår och vinter bakom sig. Och många påminner, precis som vi själva, om att det var ju succé för Sverige senast, det var VM i USA. Och i den amerikanska tv-kanalen CBS uppsnackssegment specifikt om Sverige, så hittade jag ändå en slags positivism genom en av de här panelsnackarna. En brittisk journalist som heter Jeff Shreves, som säger att den osannolika VM-resan, den kan faktiskt spela roll här.
The other thing they've got as well though is because of the way they qualified, they've got momentum. They're coming into this with yes. momentum. And that'll still be fresh in their minds. The way they came into it, it's like a backdoor entry. I think that gives them something. It gives them belief and it gives them confidence as well.
Enligt Chiefs har Sverige medvind just nu tack vare det här jobbet i motvinden innan playoff-triumfen. Känner du det, Samir, att vinden är i ryggen nu?
Ja, men de där heroiska insatserna i playoffen måste ju ligga till grund för liksom peppen och motiveringen inför matchen nu mot Tunisien. Sen tänker jag också, det här som vi pratar om nu, att Sverige skulle vara oförtjänta på något sätt att spela i VM. Graham Potter har ju bemött det. Han säger det på sitt sätt. Vi har inte brutit mot några regler. Vi är här för att vi förtjänar att vara här. Men framförallt att landslaget borde använda det här lite som tändvätska, eller? Mm. Det är vi mot dem. Mm. Gå all in. Lite som José Mourinho jobbar, liksom. Bara visa dem nu hur mycket vi förtjänar det.
Och summa summarum så är det ju många som är negativt inställda till Sverige. Att det har gett en besk eftersmak att Sverige är med i VM. Man ser det hos professionella tv-experter, fotbollsinfluerare med massvis av följare och liksom den initierade fotbollspubliken. Så som svensk nu känner jag att det är väldigt viktigt, och jag är ju lite pessimistisk så jag uttrycker mig så här. För att slippa anknytningsskam, vinn den här jävla matchen. Heden står på spel. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra. För det är klart, alltså vi har stora nya VM med flera lag som är med för första gången. Och det är klart att Sverige är lika bra som dem. Bättre än många andra. Kvartsfinal för 8 år sedan, goddammit. Men beware, jag säger det. Om det blir en svag insats här mot Tunisien, gubevars en förlust, världen kommer låta oss höra det. Vad gör ni en Sverige i VM?
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Innan Sverige kickar igång blågula VM mot Tunisien, har vi sagt att det är måndag morgon 04.00? Måndag morgon?
Det är måndag morgon
04.00. Tesen inför gruppstarten är ju rätt klar. Öppningen i vår grupp F några timmar tidigare är det troliga toppmötet, Nederländerna mot Japan. Men Nederländerna, det är en favorit som står på lite skakiga ben just nu, för resultaten inför VM har varit blandade, minst sagt. 0-1 förlust hemma mot Algeriet i början av juni, och i sista genrepet då krävdes det 2 straffmål av Cody Gakpo för att Uzbekistan skulle besegras med 2-1 i New York. Det har varit skador på Arsenalbacken Jurrien Timber, sent återbud. Tottenham-anfallaren Xavi Simons och så förstemålvakten Bart Verbruggen som byttes ut skadad i det där genrepet, men verkar må okej nu ändå. Det kan vi ändå liksom slänga in. Det finns andra frågetecken. Virgil van Dijk, inte i sin prime. Frenkie de Jong, haft en bekymmersam vår i Barcelona. I vintras var det samma sak för interspelaren Denzel Dumfries. Samtidigt, Nederländerna har ju liksom bemästrat sånt här förut. Inför EM 2024 togs just de Jongs skada nästan emot som en dödsdom för det där laget. Ändå nådde Nederländerna semifinal. Så det är liksom många frågetecken kring Nederländerna. En del kanske kan rätas ut här i premiären. Det borde vara ett bra lag. Och svaret får vi troligtvis direkt mot starka Japan som det än är. Och du har kikat lite närmare på dem, Samir.
Ja, men jag har tagit fasta på, alltså det går liksom inte riktigt att kalla det här för någonting annat än att Japan har varit ett otroligt olycksdrabbat landslag så här i upptakten inför VM. Mm. Det börjar ju med att de valde att åka på träningsläger till Monterrey-området där ju Sverige spelar sin match imorgon. Mm. Och det börjar med att Japan behövde byta träningsanläggning redan efter en enda träning. Planen var i alldeles för uselt skick. Och det är ju klubben Tigres som spelar där i vanliga fall. De har fått jättemycket skit nu för vad är det liksom för skräp ni har gett till våra japanska gäster? Men sen flyttade de, och sen dess så har de ju förvisso sagt då att gräset var ju tipptopp. Men Japan flyttade så småningom till Nashville där de har sin bas under VM. Och från Nashville behöver de sen resa vidare hit till Dallas där ju matchen mot Nederländerna spelas.
Men vadå, var det, de flyttade, hade de tänkt att bo i Mexiko men flyttade alltihopa till Nashville? Till
Nej, det var liksom uppstart inför VM. Alltså det är mycket resande. Från Japan till Mexiko, sen från Mexiko till Nashville och sen från Nashville resa till alla matcher.
Fattar.
Bara det liksom, det logistiska. Hur som helst, redan på väg mot flygplatsen när de ska till Nashville, då måste spelarbussen vända. För deras chartrade plan, det har blivit försenat. Spelarna återvänder till hotellet, väntar på bussen för att på nytt åka till flygplatsen. Då krockar bussen med en porttelefon. Bara för att krångla till det ännu mer. Och om det inte är nog, alldeles inför den här matchen så kommer ju nästa olycksbesked. Det är att lagkaptenen, mittfältaren Vattaro Endo har tvingats lämna truppen. Och inte bara det. Han slutar med omedelbar verkan sin landslagskarriär.
Och det hade Endo, jag som är känd från sin upp. Tid.
Nej du, alltså han är känd från sin tid i Liverpool. Ja. Han har haft väldigt stora skadebekymmer. Han har försökt bli frisk, komma tillbaka i tid. Och spelade faktiskt i vänskapsmatchen de hade mot Island för bara 2 veckor sedan. Men hans fot har krånglat och den har krånglat så pass mycket så att nu går det inte längre. Han hoppar av och han hälsar att han önskar det japanska landslaget bästa möjliga resultat i det här VM:et. Sedan min skada fram till nu har jag gjort allt för att kunna spela VM. Det har inte gått, men jag ångrar ingenting och jag kommer heja på det japanska landslaget som supporter. Jag tror att Japan en dag kommer att vinna VM.
Hoppsan Kerstin! Det var värst.
Ja, man sa inte det här VM:et, men ändå. Ja. Ändå kaptenslikt på något vis. Och det är ju inte heller enda skadeavbräcket. Likt Nederländerna så har ju de mist massa andra viktiga tongivande spelare, som till exempel yttern Kaoru Mitoma, känd från Brighton ju. Han tvingades lämna återbud för bara ett par veckor sedan han med. Så det är ett skadeskjutet, olycksdrabbat Japan som vi kommer få se imorgon.
Det är så mycket att se fram emot det närmaste VM-dygnet. Men vet du, förutom Sveriges premiär, Samir, vad som gör mig mest glad just nu?
Nej, berätta.
Jag ska äntligen få se en hel VM-match. Alltså, vi gör ju den här podden live i P3 och P4 tidigt varje morgon. Jag har familj, jag har ett liv i svensk tidszon. Jag kan omöjligen sova hela dagarna. Och då är ju du dessutom uppe och har koll på det som händer i USA. Från USA, Dallas, där du befinner dig. Så att det är liksom inte bara svårt utan också väldigt onödigt för mig att vända på dygnet. För vi delar ju på dygnet, du och jag.
Ja, men vi är effektiva, eller hur? Vi fördelar våra resurser så gott vi kan.
Så jag går ju och lägger mig så snart jag kan på kvällarna och stiger upp 3-4 på natten, aka morgon. Men nu då, söndag kväll, 19.00. Vilken underbar bolibompa-tid. 19.00.
Wow.
Tyskland mot Curaçao. En match som liksom borde bli ojämn, men som ändå väcker stor nyfikenhet, tycker jag. Svårtippade Tyskland med Musiala, Wirtz, Kimmich och så lilla karibiska Curaçao som gör VM-debut och faktiskt var obesegrat i kvalet, där de bland annat stötte på, och de känner vi ju till lite mer från VM-historien, Jamaica. Och sen, vi påminner om det i kronologisk ordning, 22.00, betydelsefullt i Sveriges grupp, Nederländerna mot Japan. Och när vi klivit över datumgränsen, 01.00, Elfenbenskusten mot Ecuador i samma grupp som Tyskland och Curaçao. En jättespännande match.
Ja, alltså Elfenbenskusten, det har faktiskt alltid varit mitt afrikanska lag i VM. När jag växte upp så hade ju de jättemassa kralliga spelare och häftiga lag. Alltså, du kanske minns Drogba eller Yaya Touré, Gervinho. Det är ju liksom verkligen så klassiska lirare. Och vem minns inte VM 2010 när de hamnade i vad man ändå får kalla dödens grupp. Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och dessutom, minns du vem som satt på tränarbänken då? För Ivory Coast.
Var det Svennis?
Det var Svennis, vår egen Sven-Göran Eriksson. De slutade ju tyvärr trea i den gruppen den gången, men internet glömmer ju aldrig riktigt hybrisen som Nordkorea, som i sin öppningsmatch klarade av att stångas med Brasilien och bara förlora med 2-1, vilket gjorde att man valde att visa nästa match, alltså Nordkoreas match, live på tv, den mot Portugal, som Portugal vann med 7-0. Det finns ju något väldigt lustigt i det här, men också väldigt mörkt, särskilt med tanke på efterspelet som följde där. Men nu skulle det handla om Elfenbenskusten. De möter Ecuador. Se upp för Elfenbenskustens kvicke och finurliga ytter Amad Diallo, som, vågar jag säga det, spelare i Manchester United. Och har gjort en helt okej säsong, men han har varit jättebra i landslaget och är lite en sån talisman. Får han bollen så kan vad som helst hända. Så en jättespännande match, borde vara jämn. Inte det där David Goliath-träsket som vi har varit i, som kanske då Tyskland kan hamna i någon sån fälla, eller hur, med Curaçao. Som kanske kan skrälla och göra någon Haiti-bragd. Och kanske bara förlora med uddamålet. Och så vet man liksom inte riktigt vad man har nått av de här lagen.
För den oinsatte så är det ju så att Samir alltid lyckas få in Manchester United när vi snackar fotboll. Vilket vi ju ofta gör.
Minst en gång per sändning.
Men framförallt 04.00. Då är det dags. Sverige mot Tunisien. Är det söndag natt? Är det måndag morgon? Tiden är i alla fall 04.00. Och då är vi ju vakna allesammans. Och så fort slutvisslan ljudit, tankarna samlats. Då poddar vi såklart igen efter måndagsmatchen.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.